Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Familjen McDonald verkade ha allt. De var unga, vackra och framgångsrika. Colette och Jeffrey med sina två fina små döttrar. Jeffrey var framgångsrik i sin karriär och de hade planer för framtiden. Allt tog slut natten den 17 februari när tre i familjen mördades brutalt. Frågan som alla ställt sig, och än idag ställer sig, är var den fjärde medlemmen av familjen McDonald verkligen ett offer i den här fruktansvärda händelsen? Eller fanns det något annat som dolde sig bakom den fina fasaden? Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Idag är det återigen min tur att få presentera ett fall för er och låt mig säga direkt, det blir långt och förhoppningsvis inte så rörigt som jag känner i mitt huvud. Det är ett fall som sträcker sig över 5 decennium. Japp, 5. Jag pratar om inget mindre än fallet om Jeffrey McDonald. Och innan vi går in på det här fallet så vill jag varna. Det handlar om mord på barn. Jag kommer inte att gå in på särskilt mycket detaljer kring något som rör barnen. Och de få gånger som jag kommer göra det så kommer jag varna innan så att alla som inte vill höra kan spola förbi. Jag brukar vanligtvis inte ta fall som rör barn för att jag tycker att det är för tufft att researcha. Men fokus för mig i det här fallet har mer handlat om hur det har utspelat sig rent juridiskt. Så ja, det kan bli en tuff lyssning men också intressant och jag lovar att varna innan. Jag ska också säga att jag måste tacka Malin för det här tipset. Jag har tyvärr inte kunnat skriva till dig Malin gällande att vi skulle ta upp ditt tips eftersom att jag inte har hittat dig via våra sociala medier. Så heter du Malin och vet med dig att du har tipsat om det här så tack snälla för ett bra tips. Men nu har vi inte tid att prata längre utan nu ska vi gå tillbaka i tiden och prata om Jeffrey McDonald. Familjen McDonald bestod i början av 1970-talet av pappa Jeffrey och mamma Colette, som båda var 26 år, samt deras två döttrar, Kimberly, 5 år, och Kristen, 2 år. Utifrån såg de nog ut som en idyllisk amerikansk familj. Jeffrey var en framgångsrik läkare. Sommaren innan hade han gått med i det militära och snabbt fått benämningen kapten. Och på kort tid blivit ansvarig kirurg för specialstyrkan som kallades för Green Berets. Familjen bodde tillsammans på militärbasen Fort Bragg i North Carolina. Och Colette var gravid med deras tredje barn, en liten pojke. Denna idyll skulle dock få ett tvärt slut i februari 1970. Och det började med ett samtal som kom in till militärpolisen klockan 03:40 på morgonen. Den 17 februari. Men först ska vi gå tillbaka ännu längre i tiden. Vi börjar med att berätta kort om familjen där vi har pappa Jeffrey som föddes 12 oktober 1943 i Jamaica, Queens i New York Familjen bestod av pappa Mac och mamma Dorothy, även kallad Perry. Jeffrey var mellanbarn och hade en yngre syster och en äldre bror. Det har beskrivits att hans familj var kärleksfull, men att pappan hade höga krav och förväntningar på sina barn. Förväntningar som Jeffrey levde upp till. I skolan blev han framröstad till mest populär och mest trolig att lyckas i livet. Han var duktig på sport och smart och fick ett stipendium till Princeton-universitetet. Under sin tid i high school, i tidiga tonåren, så hade han träffat en tjej vid namn Colette Stevenson som han blev kär i, och de blev ett par. Det tog slut efter ett par år, men kontakten återupptogs när Jeffrey gick på Princeton. Hösten 1963 så blev Colette gravid, och paret, som vid det här laget var 20 år, valde att gifta sig. 18 april 1964 föddes en deras dotter, Kimberly. Vem var då Colette Stevenson? Jo, hon föddes 10 maj 1943 i Patchogue, New York. Hennes pappa dog när Colette var 12 år gammal, och hon växte upp med sin mamma och bror Bobby, som var 4 år äldre, samt sin styrpappa Freddy Kassab. Han tog hand om henne som att hon var hans egen dotter, från det att han kom in i deras liv när hon var 13 år gammal. Colette har beskrivits av Jeffreys mamma som en mjuk, vacker och ansvarsfull tjej. Så när paret var 20 år gamla så hade de precis välkomnat sin dotter Kimberly till världen. Samma år, det vill säga 1964, så avslutade Jeffrey sina studier på Princeton. Och familjen flyttade till Chicago där han gick på Northwestern University Medical School. 1967 välkomnade familjen sin andra dotter Kristen till världen. Året därpå så spenderade familjen 2 år i New York där Jeffrey genomförde sin praktik för att sen gå med i det militära, och flytten till Fort Bragg militärbas i North Carolina gjordes. Här skapade de ett liv tillsammans, och Colette studerade engelsk litteratur kvällstid och drömde om att bli lärare. Familjen hade planer på att senare flytta ut till en gård, och julen 1969 så köpte Jeffrey en ponny till sina 2 döttrar. Ponnyn fick namnet Trooper efter Jeffreys val av yrke. Döttrarna har i förhör beskrivits av sin pappa Jeffrey som ganska olika. Kimberly var lugn, ganska känslig och intelligent. Hon älskade att rita och läsa. Kristen, hon var en tuff liten tjej som försvarade sin stora syster och som gärna var utomhus. Som sagt så framstår familjen som idyllisk och framgångsrik. Men sen kom den ödesdigra dag som jag nämnde inledningsvis. Militärpolisen fick ett samtal klockan 03:40 på natten den 17 februari. De hörde en man säga adressen 544 Castle Drive och att någon var knivskuren. Militärpolisen, som jag nu kommer hänvisa till som polisen, skyndade dit. Det var en kall och väldigt regnig natt när de kom fram till huset. Poliserna visste inte vad de skulle förvänta sig. De tänkte att det kanske handlade om någon form av våld i hemmet. Huset var mörkt och ytterdörren var låst. En av poliserna gick runt på baksidan och hittade en öppen dörr. Han gick in och möttes av en fruktansvärd syn. Det var blod överallt. Han sprang tillbaka och hämtade sina kollegor. De gick tillsammans in i huset, och det första de såg var 26-åriga Colette liggande sin pöl av blod på golvet i sitt sovrum. Hon hade kläder på sig, men de täckte inte hennes kropp helt, och någon hade lagt en tröja över hennes överkropp. Hon hade även badrumsmattan lagd över sin kropp. Hon var död. Bredvid henne låg hennes man Jeffrey. Även han skadad, men han levde. Ovanför sängen så hade någon skrivit i blod ordet pig, det vill säga gris. Man utförde mum-mot-mum-metoden på Jeffrey och han vaknade till. Det första han sa var att de skulle titta till barnen. Man hittade barnen Kimberly och Kristen i sina respektive rum i sina sängar. Sängarna var blodiga och båda barnen var döda. Jeffrey fördes iväg med ambulans till sjukhuset för att behandlas för sina skador, medan polisen jobbade med att försöka reda ut vad som hade hänt. Det de kunde se var att Colette och de två barnen hade hemska skador. Och nu vill jag stoppa och säga att vill man inte höra kort hur de här skadorna har gått till på Colette och barnen, så kan man nu spola fram lite grann. Jag kommer inte gå in mycket på det, utan jag kommer endast att nämna, men jag tänker att är det känsligt att höra om skador på barn, då är det värt att spola. Det viktiga är att veta att alla har stora skador. Men nu presenterar jag det här kort. Colette hade bland annat blivit slagen i huvudet med ett objekt 6 gånger. Hon hade svåra skador på händer och armar som man bedömde skulle ha varit försvarsskador. En av hennes armar hade fraktur på 2 platser. Hon hade också huggits 9 gånger i nacken och 28 gånger i bröstet, varav 7 av de här var djupa hugg. Kimberly hade blivit slagen i huvudet 3 gånger och hade 8-10 knivhugg. Kristen hade blivit knivhuggen mellan 17 och 30 gånger, beroende på vilken källa man ser till, varav 2 gånger genom hjärtat. Hon hade också försvarsskador på händerna. Jag går som sagt inte in djupare på deras skador, utan det finns alla möjligheter att läsa och tyvärr även se vad de har blivit utsatta för om man nu känner att man vill veta mer. Men när polisen insåg vilka skador familjen hade blivit utsatta för, så blev man också orolig att de skulle förlora sitt enda vittne, Jeffrey McDonald. Om han hade liknande skador, så var sannolikheten att han skulle överleva inte särskilt stor. De fick dock information från sjukhuset om att Jeffrey skulle överleva och att hans skador inte var av samma omfattning som resten av familjen. Jeffrey hade följande skador. Han hade ett sår på bröstet, blåmärke i pannan och några ytliga knivsår på armar och överkropp. Han hade en delvis punkterad lunga utifrån sitt sår på bröstet. Han behövde inte sys och fick lämna sjukhuset 9 dagar senare. Det här förvånade polisen. För att om någon utomstående hade gjort det här, borde man inte ha velat se till att det största fysiska hotet var bortröjt. Det första förhöret med Jeffrey hölls inte förrän den 6 april. Där fick Jeffrey presentera hela kvällens händelseförlopp för utredarna. Han berättade att 6 på morgonen måndagen den 16 februari så avslutade han ett 24-timmars skift på ett sjukhus i närheten, där han jobbade extra ibland. Han åkte sedan hem och bytte om och åt frukost för att sedan åka till sitt jobb på militärbasen 8. Han berättade sedan att på eftermiddagen så kom han hem runt 17.00. Och därefter åkte han och barnen iväg för att mata ponyn Trooper och kom sedan hem för att äta middag tillsammans. Strax efter 18.00 så åkte Colette till skolan. Jeffrey nattade sedan Kristen 19.00 och Kimberly 21.00. Colette kom hem mellan 21.30 och 21.45. Hon bytte om till pyjamas och satte sig sedan med Jeffrey och kollade på tv och pratade. Vid midnatt gick Colette och la sig. 1 på natten stängde Jeffrey av tvn och fixade disken. Därefter la han sig i soffan i vardagsrummet och läste en bok. 2 la han ner sin bok. Någonstans mellan 12 på natten och 2 på natten så vaknade Kristen upp och grät och Jeffrey gav henne en flaska och hon somnade om. Vid 2 när Jeffrey skulle lägga sig så hade Kristen kommit in och lagt sig i deras säng. Så när Jeffrey skulle lägga sig så låg Colette på sin sida av sängen och Kristen på hans. Han märkte då att Kristen hade kissat i sängen. Han valde då att bära Kristen tillbaka till sin säng och istället för att väcka Colette genom att byta lakan så valde han att lägga sig i soffan istället, där han somnade strax efter 2 på natten. Han hade då varit vaken, med undantag för några få timmars sömn på jobbet sedan morgonen den 15 februari, och det är nu natten den 17 februari. Han vaknade sedan av att han hörde sin fru skrika: "Hjälp, hjälp Jeff, varför gör de så här mot mig?" Sen hörde han sin dotter Kimberly skrika efter pappa. När han hade vaknat till så såg han att det stod 3 personer runt soffan som han låg i. Han beskrev 2 männen som vita och den 3:e mannen som svart. Och han hade en arméjacka på sig. Han såg sedan ytterligare 1 person som stod bakom dessa 3 män. En kvinna med långt blont hår och en hatt som han beskrev som slokig. Alla 4 ska vara klädda i hippiekläder. De tre männen började misshandla Jeffrey samtidigt som kvinnan som såg ut att hålla i ett ljus upprepade "Acid is groovy, kill the pigs." En av männen ska börja slå Jeffrey med vad han upplevde såg ut som ett baseballträ. Och när Jeffrey då kämpade emot de här tre männen så kände han en stark smärta i bröstet, vilket senare skulle visa sig vara när han fick sitt hugg i bröstet. På något vis så hade han också lyckats trassla in sig i sin pyjamaströja. Han hade den liksom runt sina handleder men fick inte av sig den helt. Så han försökte värja bort slag från de här männen samtidigt som han satt fast i sin tröja. Strax därefter fick han ett slag till och tuppade av. När Jeffrey vaknade igen så var huset tyst. Han gick in i sovrummet där han hittade Colette på golvet. Hon hade på sig sin pyjamas, men hennes tröja var riven så man såg hennes bröst och hon var delvis täckt med en vit badrumsmatta. Hon hade en kniv kvar i bröstet som han tog ut och därefter kände han om hon hade någon puls, vilket hon inte hade. Han försökte då göra mum-mot-mum-metoden, men han märkte att luften sipprade ut ur bröstkorgen. Han täckte då över henne med sin pyjamaströja, som han lyckats ta av sig. Han insåg sen att han inte hörde barnen och gick till Kimberlys rum. Hon låg i sin säng, täckt av blod, och han kollade efter puls och försökte göra mum-mot-mum-metoden. Men precis som med Colette så pös luften ut genom hålen i bröstet, istället för att fylla lungorna. Han gick vidare till Kristen där samma sak hände. Hon låg i sin säng och det var blod överallt. Han försökte med mum-mot-mum-metoden och letade efter en puls, men hittade ingen. Efter det här så gick han in i badrummet och såg sig själv i spegeln. Såg sina skador och tvättade sina händer. Något han själv inte vet varför han gjorde mer än att det är naturligt som kirurg att göra det. Och han var i chock. Han gick sen återigen in till sovrummet där Colette var och kände efter en puls utan att finna någon. Och därefter tog han telefonen och ringde polisen och uppgav hans adress och att någon hade blivit knivskuren. Men eftersom att han befann sig på militärbas så var det militärpolisen som skulle vara behjälplig, så han fick till sig att ringa dem istället. Efter det här samtalet så gick han runt i huset och insåg att bakdörren var öppen. Han kollade ut men såg ingenting. Sen gick han in och kollade till barnen igen. Därefter så gick han in i köket och tog telefonen och ringde till militärpolisen. Han berättade då att man måste komma dit för att han hade blivit knivhuggen och det fanns personer som dog. Sen minns han ingenting mer förrän en polis försökte ge honom mum-mot-mum-metoden och han vaknade till liggandes bredvid sin fru Colette. Och det är Jeffreys version av vad det var som hände den här natten. Och det är en version som han än idag står fast vid. Nyheten om de här fasansfulla morden spred sig snabbt. Och en anledning till att det blev så uppmärksammat, förutom hur grovt det var hur Jeffrey beskrev gärningspersonerna som hippies och att det stod pigg över sängen. Det här påminner ju väldigt mycket om någonting som hade hänt bara ett drygt halvår tidigare, i augusti 1969. Nämligen Manson-morden. Och jag gissar att de allra flesta är bekanta med dem, men de här morden var ju då att sektledaren Charles Manson fick 4 av hans följare, 3 kvinnor och en man, att åka till skådespelaren Sharon Tates bostad, som hon delade med sin make och regissören Roman Polanski. Sharon Tate var gravid vid tillfället och de mördade henne som 3 andra in i bostaden. De skrev på väggen i blod: "Death to pigs." Likheter fanns det ju helt klart. Colette var precis som Sharon gravid och det hade skrivits pigg i sovrummet. Samhället blev skrämda av de här likheterna och spekulationerna var att det fanns fler anhängare till Manson ute i landet som spred skräck och skulle mörda. Men militärpoliserna som undersökte brottsplatsen hade det lite svårare. De kunde inte se att den fysiska bevisning som de hade samlat på sig stämde överens med Jeffreys version av vad det var som hade skett. Och strax därefter så delgavs han misstanke för morden på sin familj. Så vad är det då som brottsplatsen visar? Jag tänker att vi ska gå igenom det. Och brottsplatsen visar såklart mycket mer än de få detaljer som jag tar upp nu. Men jag tar upp de delar som har varit mest diskussion kring. Det första polisen reagerade på var det faktum att om Jeffreys vittnesmål stämde och det hade varit minst 4 gärningspersoner som han ska slagit med i vardagsrummet, så borde det vara ganska stökigt där inne. Men det var det inte. Allt var på sin plats med undantag för en kruka som låg på marken och att ett soffbord var vält. Sen hade vi Jeffreys pyjamas som var söndersliten och även hade 48 hugg i sig. I hans vittnesmål så ska han ha trasslat in sig i den och skyddat sig med den under tiden som de hade försökt hugga honom. Det här var problematiskt av flera anledningar. Om attacken mot hans pyjamaströja skedde i vardagsrummet så kunde man ha förväntat sig att finna fler fibrer från den sönderslitna pyjamasen i vardagsrummet. Så var inte fallet. Man hittade enligt vissa källor endast ett fiber och enligt andra källor inga fiber från pyjamasen i vardagsrummet. Man hittade flera fibrer i hans och Colettes sovrum, varav några fibrer som låg under Colettes döda kropp. Man hittade även några i Kimberlys sängkläder. Problemet med det här var att enligt Jeffrey så hade attacken mot honom iklädd pyjamas skett i vardagsrummet. Han hade sedan enligt egen utsaga gått in till Colette som redan låg på golvet och lagt tröjan över henne och sen gått in till sina flickor. Det finns alltså ingen anledning för fibrer att finnas under Colettes kropp och tröjan ska alltså aldrig ha befunnit sig i flickornas sovrum. En annan sak var det faktum att tröjan hade de här 48 hålen i sig. De här hålen var perfekt runda, som att de kunde ha gjorts med en ishacka. Men om Jeffrey nu hade haft den på sig, i en upprätt position, upprullad över händerna och någon hugger mot honom under ett bråk, så förmodas att hålen skulle varit mindre runda och mer som revor eftersom den varit i rörelse. Antalet hugg mot pyjamasen stämde inte heller överens med skadorna på Jeffrey. Däremot så jämförde man också hålen med skadorna på Colettes kropp. På henne kunde man konstatera att hålen var runda, liknande de från en ishacka. Hon hade blivit huggen när hon inte rörde sig. Och om man la tröjan över Colette så stämde skadorna ganska bra överens med skadorna på hennes kropp. Blodspåren gav också en annan historia. Och det som är lite intressant i det här fallet var att alla i familjen McDonald hade olika blodtyper. Så Jeffrey hade B, Colette hade A, sen hade Kimberly AB och Kristen O. Det här gjorde att man kunde följa vart de hade varit i huset efter att de hade blivit skadade. Det man kunde avgöra då var det faktum att i Colette och Jeffreys sovrum så hittades inte bara deras blod, men även Kimberlys i dörröppningen. I Kristens rum hittades inte bara hennes och Jeffreys blod, utan även Colettes. Det fanns även ett blodigt fotavtryck i dörröppningen på väg ut från Kristens rum, i Colettes blod. Jeffreys blod fanns som sagt i sovrummet, men det fanns inte i vardagsrummet där Jeffrey hade uppgett att han hade blivit skadad. Det här skulle åklagaren sedan använda för att skapa sig en bild av vad det var som hade hänt. I Colette och Jeffreys sovrum så hade någon använt en plasthandske för att i blod skriva pigg på huvudänden av sängen. Något som stämde överens med vad de hippies som Jeffrey beskrev ska ha sagt. Nedanför sängen så hittades den handske som hade använts och man kunde då matcha märket till plasthandskar som Jeffrey hade hemma utifrån sitt jobb som läkare. Utanför huset, på baksidan, så hittade man mordvapen. En ishacka, en kökskniv och en träbit som var ungefär i samma storlek som ett baseballträ. Alla de här redskapen kunde bevisas som att de hade använts i morden. Alla kunde också kopplas till McDonalds hus. Jeffreys skador var något annat som, för polisen, inte tydde på att Jeffreys historia stämde. Hans skador var små, medan resten av familjen dödades med övervåld.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Efter allt det här så var polisens version en annan än den som Jeffrey hade gett. Deras bedömning var att det som hände den här kvällen var följande. Och återigen varning för beskrivning kring våldet som familjemedlemmarna fick utstå. De ansåg att under natten så skedde ett bråk mellan Jeffrey och Colette i deras sovrum. De trodde att Colette eventuellt inledde det fysiska bråket genom att slå till Jeffrey, eventuellt med sin hårborste, i huvudet, vilket skapade ett blåmärke. Jeffrey exploderade och hittade en träbit som fanns i rummet och slog Colette i huvudet så hon blev medvetslös. I det här tumultet som uppstod så trodde man att Kimberly vaknade och gick mot föräldrarnas sovrum. Hennes blod hittades i dörröppningen och även hjärnsubstans. Man tror att sannolikt av misstag så träffade Jeffrey henne med träbiten i huvudet, kanske när han svingade bakåt för att slå Colette igen. Jeffrey insåg vad det var som hade hänt och trodde då att Colette var död, varpå han bar Kimberly till sitt rum och valde att säkerställa att hon var död genom att knivhugga och slå henne ytterligare. Samtidigt som det här hände så trodde man att Colette vaknade till liv och insåg vad det var som skedde och försökte att rädda sin yngsta dotter, Kristen. Colettes blod hade hittats på Kristens säng, varpå man trodde att hon hade lagt sig över sängen och Kristen i ett försök att skydda henne från sin pappa. Jeffrey dödade då Colette och sin dotter Kristen. Han bar sedan tillbaka Colettes kropp i ett lakan till sitt sovrum och la henne på golvet. Han insåg sen att han måste komma på en förklaring till vad det var som hade hänt och då trodde de att han fann en tidning som låg i vardagsrummet. En tidning av märket Esquire. Den hade nämligen blodtryck på sig. I just den här utgåvan så hade det skrivits i ganska mycket detalj om hippies och om just Manson-morden. Där fick Jeffrey, enligt militärpoliserna, sin historia. Han använde sedan en skalpell för att orsaka skadorna på sig själv. Och sen gick han in i sovrummet med plasthandskar på och skrev i Colettes blod "pig" på sänggaveln. Han la sin pyjamaströja över Colettes kropp och högg henne flera gånger med ishackan. Han ringde sen till polisen, kastade ut vapnen på baksidan och välte bordet i vardagsrummet innan han la sig vid sin döda frus sida och väntade. Det här var då versionen som militärpolisen presenterade vid det förhör som sedan ägde rum. Och här kan det vara bra att förklara att militären har liksom sitt egna juridiska system, så att begår man ett brott på basen och är militär så döms man i militärdomstol, inte i civildomstol. Så vad man gjorde initialt var att ha ett så kallat artikel 32-förhör. Här presenterar man sitt fall och försvar och sen bedömer en kapten inom det militära om det finns tillräckliga bevis för att en rättegång ska äga rum eller inte. Militärpolisen kände sig sannolikt ganska trygga med sin bevisning och det faktum att Jeffreys version så starkt gick att motbevisa med de fysiska bevis som de hade inhämtat. Problemet var att Jeffrey hade anlitat en väldigt duktig försvarsadvokat vid namn Bernard L. Siegel som hade gjort sin egen research. Det första Jeffreys advokat valde att lyfta var alla felaktigheter som hade gjorts under undersökningen av brottsplatsen. Man hade inte stängt brottsplatsen, vilket gjorde att nästan 30 personer hade gått in och ut. Bilderna från brottsplatsen visade att saker hade flyttats. Man hade inte spärrat av. De hade också tappat bort ett fiber som man hade funnit under Kristens fingernagel, utan att ha hunnit undersöka det. Vidare hade en bit hud funnit under Colettes naglar också försvunnit utan att undersökas. 40 olika fingeravtryck ska också ha försvunnit. Det här ledde enligt advokaten till misstro i undersökningen helt och hållet. Om det hade slarvat så här mycket, hur skulle man då kunna lita på deras arbete överhuvudtaget? Och hur ska man kunna bevisa om andra personer har varit i hemmet eller inte med en så förstörd brottsplats? Advokaten Bernard presenterade också flertalet karaktärsvittnen som berättade om hur snäll och trevlig Jeffrey var. En av dessa var ingen mindre än Colettes styrpappa, Freddy Kassab, som vittnade om han hade haft flera döttrar så hade han velat ha samma svärson. Han var övertygad om Jeffreys oskuld. Inte nog med att advokaten målade upp militärpolisens slarv och hur fantastisk Jeffrey var. Han presenterade också en annan misstänkt. Han kom i kontakt med en 22-årig man vid namn William Posey som berättade att när han bodde i hippiekvarteren i området Fayetteville så fanns det en ung kvinna där som hette Helena. Han ska ha varit uppe på mordnatten runt klockan 4 för att gå på toa och då kikat ut genom sitt fönster. Han såg då Helena åkande sin Mustang tillsammans med 2 eller 3 andra män. 2 veckor efter det så ska Helena ha nämnt för honom att hon behövde lämna stan för att polisen trakasserade henne utifrån McDonald-morden. Hon ska också ha sagt att det var problematiskt för att hon skulle ha varit så hög på LSD och meskalin att hon inte kom ihåg vad det var som hade hänt. En annan sak som gör det här intressant är att trots att Helena var mörkhårig så var hon känd för att använda blonda peruker och en stor slokhatt. Något som man aldrig såg henne bära igen efter mordtillfället. En av militärpoliserna bekräftade också kvinnan med slokhatt när han berättade under förhören att han på väg till mordplatsen hade sett en kvinna som matchade den beskrivningen inte långt därifrån. Han ansåg dock inte att det var Helena Stokely eftersom att han kände till henne sedan innan. Han påstod att det var någon annan som matchade signalementet. För Helena var inte ett främmande namn för polisen. Hon var en ung tjej med ett missbruk. Hon hette Helena Stokely och hon var dotter till en löjtnant. Militärpolisen hade förhört henne efter morden och hon ska ha beskrivit att hon var säker på att hon hade varit i Jeffrey McDonalds hem, men att hon inte mindes vad det var som hade hänt. Hon kunde dock inte uppge en adress för bostaden och det fanns ingenting som kopplade henne till familjen eller brottsplatsen. De hade avfört henne från utredningen. Mannen som ansvarade för den här juridiska processen var dock inte lika säker på Helenas oskuld som militärpolisen var. Han kom därför till beslutet att fria Jeffrey med motiveringen att civilpoliserna borde kolla noggrannare på Helena Stokely och att man inte hade kunnat genomföra en kompetent utredning samt finna motiv för att Jeffrey skulle ha mördat sin familj. Jeffrey var fri och här hade allting kunnat få sitt slut. Men istället så började långa, utdragna juridiska processer. Böcker skrivs, tv-serier gjordes och 50 år senare är vi inte mycket närmare ett svar än vad vi var 1970. Jeffrey valde att avsluta sin karriär inom det militära och flyttade först till New York. Och här blev det en krock mellan honom och hans tidigare svärfar, Freddy Kassab. För att Freddy var övertygad om att så fort Jeffrey blev friad från de här fruktansvärda morden så skulle de sätta igång och söka efter de riktiga mördarna. Jeffrey hade inte alls samma tanke. Han ville gå vidare med livet och verkade också ta ganska lättvindigt på det som hade hänt. Han var bland annat med på en talkshow som hette The Dick Cavett Show, där han var glad och även skämtade om utredningen. När Freddy konfronterade honom så ska Jeffrey ha sagt att han och hans militärkompisar ska ha hittat en av mördarna och tagit livet av honom. Han skulle också i samband med det här ha brutit sin arm. Det här visade sig senare, efter att eftersökningar av Freddy hade gjorts, vara en lögn. Jeffrey erkände sen att han ljög om det här och att han gjorde det för att han ville bli lämnad i fred. Spiken i kistan var när Freddy, efter en lång kamp, fick ut dokumentationen från de förhör som ägde rum med Jeffrey under det så kallade artikel 32-förhöret. Där kunde han läsa samtliga förhör med honom, och det var i samband med det här som Freddy förstod. Jeffrey hade ljugit om inte bara en sak, utan flera. Han tog kontakt med militärpolisen och bad att få besöka brottsplatsen för att få skapa sin egen bild av vad det var som hade hänt, utifrån den utsaga som han hade läst att Jeffrey hade gett. Freddy blev efter det här övertygad om en sak. Han hade hjälpt sin dotter och sina barnbarns mördare att slippa fängelse. Och det var någonting som han inte tänkte acceptera. Jeffrey hade under den här tiden, och nu har vi kommit till juli 1971, valt att flytta till Long Beach i Kalifornien. Där hade han skaffat en lägenhet vid vattnet, en fin sportbil och en stor båt. Han började på St. Mary Medical Center som läkare på akutmottagningen. Det hade gått 1,5 år sedan morden, och Jeffrey levde ett ungkarlsliv. Det är nu alla juridiska processer som sen ska fortsätta fram till långt in på 2000-talet började. Det började i juni 1972 med att militärpolisen lämnade över en rapport på 10 000 sidor till justitiedepartementet där de föreslog att de skulle åtala Jeffrey för morden på sin familj. För det är nämligen så att även om man har blivit friad i militärdomstol så kan man bli åtalad i civildomstol. Initialt ville de inte åtala, men då valde Freddy och Mildred Kassab att starta en civilrättslig process mot Jeffrey för morden på Colette och barnen. De gick alltså inför en domare och bad om en rättegång. De valde att gå på den linjen och juridiska processer drog igång. 25 januari 1975, 5 år efter morden, så åtalades Jeffrey för morden på sin familj. Jeffreys försvar i det här var att de hävdade att åtalen ledde till det som i USA kallas för double jeopardy. Alltså att man blir åtalad för samma brott 2 gånger, vilket man inte får bli. Delvis stämde det, men eftersom det ena skedde i militärdomstol och andra i civildomstol så nekades det här. Vidare så har man rätt till en snabb rättegång, vilket de då hävdade att Jeffrey inte hade fått eftersom att det hade gått 5 år. Även det här nekades. Det här överklagades då och i januari 1976 friades Jeffrey på grund av att han hade rätt till en snabb juridisk process, vilket man då ansåg att han inte hade haft. Nästan 2,5 år senare, i maj 1978, så hade det här beslutet nått högsta domstolen i USA. Där hävdes det här beslutet och rättegången skulle då återupptas. Och det ska sägas att det är så mycket olika juridiska processer som sker under de här åren, så att jag tar bara med några av dem som är en helhet till fallet. Vill man läsa in sig mer så går det att göra det. Samtidigt som försvaret väntar på att rättegången ska börja, så väljer de tillsammans med Jeffrey att de vill skriva en bok om Jeffrey och få presentera hans sida av fallet. De väljer då en författare vid namn Joe McGinnis. Han fick uppdrag att skriva en bok om Jeffrey och det som hade hänt. Han flyttade in med Jeffrey under längre perioder och de spenderade väldigt mycket tid tillsammans och blev vänner. Joe fick fullständig tillgång till Jeffreys försvar och all dokumentation i fallet. 16 juli 1979, 9,5 år efter morden, började rättegången mot Jeffrey. I samband med det så bedömdes att han inte heller skulle gå fri mot borgen utan han skulle sitta häktad under rättegången så att Jeffrey fick lämna sitt bekväma liv i Kalifornien. Under tiden som han satt häktad så hade Joe smugglat in en diktafon i hans cell och bad Jeffrey att berätta allt han kunde om sig själv och sitt liv så att Joes bok kunde bli färdig. Efter 1 år i fängelse och flera olika juridiska motioner så släpptes Jeffrey ut i augusti 1980 mot borgen i väntan på sin dom. Han återvände då till Kalifornien och sitt jobb som läkare. I mars 1982 dömdes Jeffrey till 3 livstidsdomar. 2 för mord av andra graden på Kimberly och Colette och 1 av första graden på Kristen. Motivering till det var att morden på Colette och Kimberly inte ansågs ha varit planerade, utan skedde i stunden, medan Kristen mördades av den simpla anledningen att Jeffreys historia inte skulle gå ihop annars. Det här gav honom 3 livstidsdomar som skulle avtjänas efter varandra. Sommaren 1983 släppte Joe McGinnis sin bok om Jeffrey som heter Fatal Vision. Den blev oerhört uppmärksammad. Det som var problematiskt för Jeffrey var att Joes slutsats var att Jeffrey var skyldig till att ha mördat sin familj. Jeffrey stämde 1987 Joe för bedrägeri och det slutade i en förlikning. Och bara det här skulle kunna bli ett avsnitt för sig själv. Det finns så många poddar som pratar om det och att Joe lite vilseledde Jeffrey för att han skulle avslöja saker och att Jeffrey hela tiden trodde att Joe var på hans sida eller vad man ska säga. Vilket jag kan hålla med om när man hör delar av deras brevväxling och hur Joe beskrev vissa saker. Men det som gjorde den här boken så uppmärksammad var bland annat att Joe presenterade någonting som ingen tidigare lyckats med. Nämligen ett motiv och en förklaring. Han berättade i sin bok en hel del om Jeffrey som person och att han hade flertalet affärer med olika tjejer. Men att de här endast handlade om sex och därför var det, enligt Jeffrey då, inte ett problem. Han kallade Jeffrey för en person med narcissistisk personlighetsstörning och psykopatiska drag. Och att Jeffrey hade affärer, det vet vi. Men om Colette visste, och vad hon kände för det, det vet vi inte med säkerhet. Det finns källor som beskriver att Colette ska ha varit ganska uppgiven och prata med sin mamma om att ta barnen och lämna Jeffrey bara några dagar innan morden ägde rum. Men att mamman då ska ha försökt vara uppmuntrande och sagt att ge det till våren och se om det blir bättre. Så relationen fick sig oavsett en törn i den här boken. Men det som Joe då beskriver att han trodde hände den här kvällen var att Jeffrey, vilket Jeffrey också har erkänt, åt några bantningspiller som innehöll amfetamin och hette Escitrol. Piller som i början av 80-talet togs bort från marknaden, men som innan dess användes flitigt för bland annat bantning. Om man kollar på till exempel Beroendecentrums hemsida och biverkningar av amfetamin, så står det bland annat att personer som använt amfetamin under en längre tid kan drabbas av rastlöshet, sömnsvårigheter, irritabilitet och aggressivitet, misstänksamhet, hallucinationer, ångest och paranoia. Nu vet vi att Jeffrey hade tagit de här tabletterna, men det är oklart hur många och hur länge han hade tagit dem. Men det som Joe då beskriver är att de här bieffekterna i kombination med Jeffreys, enligt honom, personlighetsstörningar, ledde till katastrof den här natten. Vi vet från Jeffreys egen utsaga att han var vaken i princip i 2 dygn i sträck. Och att han sen, innan han la sig, både tog disken och låg och läste. När en annan kanske hade slocknat för länge sen om han hade jobbat och varit vaken så länge. Det kan ju tyda på att han var påverkad av de här tabletterna vid tiden för morden. Han har också erkänt att han kan ha tagit någon tablett den här dagen. Han har uppgett att han inte minns om han tog någon eller inte. Men enligt Joe så ska han då ha fått en psykos kopplad till de här medicinerna och mördat sin familj. Något han senare försökt att dölja genom att skylla på några påverkade hippies. Det finns idag 2 läger kring det här fallet. Det finns de som säger att man beslutade sig för att Jeffrey var skyldig och inte utredde andra möjligheter tillräckligt. De här personerna tror då att Helena Stokely är skyldig och att Jeffrey talade sanning. Helena dog 1983, men hade vid den tidpunkten erkänt morden vid flera tillfällen. Hon har gett en redogörelse för hur morden ska gå till som många anser som trovärdig. Hon har också dragit tillbaka sin historia vid flera tillfällen. Hon har gått igenom ett lögndetektortest som inte kunde avgöra sanningen. Det de bedömde var att hon trodde att hon hade varit där, men om hon hade det eller inte gick inte att utläsa. Hon kunde även namnge en till som skulle ha varit med vid morden. Greg Mitchell, hennes tidigare pojkvän. En före detta militär som kommit hem från Vietnamkriget och hamnat i missbruk. Han har aldrig erkänt i morden vad man kan bevisa, även om många har gått ut och sagt att han har erkänt för dem. Det ska också ha funnits vissa fibrer och hår som enligt det här lägret inte tillhörde hemmet utan kom utifrån. Något som då tyder på att andra personer befann sig i hemmet. Många menar att det fanns bevismaterial som försvann, som kanske kunde ha lett till andra svar, och att bevisen mot Jeffrey är diffusa och att man inte utan rimligt tvivel kunde bevisa hans skuld. Sen har vi det andra lägret som är helt säkra på att Jeffrey befinner sig där han ska, i fängelse, och att det snarare är skamligt att det fick ta så lång tid innan han dömdes. De anser att Helena är en sorglig figur som blivit utsatt. Hon var ung och hade haft ett tungt missbruk under en längre tid. De tror att hon själv intalade sig att hon var delaktig i morden, till den grad att hon trodde på det själv. Det finns mängder av media kring det här, både böcker, varav några av de kändaste är Fatal Vision, Joes bok. En bok som heter A Wilderness of Error, där privatdetektiven Errol Morris undersökt fallet och ställer de två alternativa versionerna mot varandra. Och kommer fram till lite andra slutsatser än Joe McGinnis. Och baserat på den här boken så finns det en dokumentärserie på SVT Play i 5 delar som heter Dödligt perspektiv. Den är verkligen sevärd och den ger en ganska bra bild av fallet. Både utifrån perspektivet att han är skyldig och perspektivet att han är oskyldig. Den visar båda sidor tycker jag. Det finns också en bok som heter The Journalist and the Murderer, som är skriven utifrån relationen mellan Joe McGinnis och Jeffrey McDonald. Om hur etiskt eller oetiskt det får vara i relationen mellan en journalist och den man skriver om. En bok som Joe McGinnis själv såg som början på slutet av hans karriär som respekterad journalist och författare. Sen finns det såklart dokumentärer och filmer baserade både på dessa böcker men fallet i stort och ett överflöd av poddar och hemsidor. Så vill man ge sig in i det här ormnästet som är detta fall så finns alla möjligheter att göra det. Men där är vi idag. Jeffrey sitter i ett fängelse i Maryland och har fyllt 80 år. I mars 1991 hade Jeffrey sin första möjlighet att begära villkorlig frigivning, något han inte gjorde. För att bli villkorligt frigiven så bör man först erkänna och ångra sitt brott, något som Jeffrey vägrar göra. Han fortsätter hävda sin oskuld. Han gifte sig 2002 med en kvinna som heter Catherine. Flera motioner har lämnats in och bevis har testats på nytt. Men ingenting har lett till någon stor förändring. Senast något juridiskt skedde i det här fallet var så sent som 2019. Jag vill avsluta med att läsa ett citat från Jim Blackburn, åklagaren i rättegången som ägde rum i augusti 1979. Det här var hans inledning. If in the future you should cry a tear, cry one for them. If in the future you should say a prayer, say one for them. If in the future you should light a candle, light one for them. Det här fallet är så uppmärksammat och har fortgått i över 50 år. Det finns hur mycket som helst att ta del av, både böcker och serier och hemsidor och poddar. Vill man läsa vidare så finns det flera sidor vi kan hänvisa till, men jag vill verkligen varna. Jag gjorde misstaget att kolla på bilder från brottsplatsen. Jag rekommenderar ingen att göra det, helt ärligt. Men man gör som man vill, men man kan inte ta tillbaka den möjligheten att inte se i efterhand, vilket jag önskar att jag kunde. Det här är ett så stort fall med så många olika infallsvinklar så det är svårt att få till ett avsnitt som täcker det man vill. Jag hoppas att jag får till ett tydligt avsnitt och att ni blir lika fascinerade av det här fallet som jag har varit. Slutligen vill jag bara säga tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.